Joakim Paasikivi, hur är läget vid fronten?
Som tidigare, fast med fler drönare och större avstånd.
Fredrik Wahlström, hur hård blir vintern i Ukraina?
Nu när Ryssland försöker förstöra energiinfrastrukturen så hoppas ukrainarna på att vädret ska vara på deras sida.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Och vi spelar in det här avsnittet onsdag förmiddag den 8 oktober. Och idag ska vi prata om ryska oljeraffinaderier som fortsätter brinna samtidigt som Ryssland riktar in sig på Ukrainas gasproduktion. Och så ska vi få en färsk bild från frontlinjen med hjälp av militärexpert Joakim Paasikivi som nyligen varit där. Men nu är du här. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är också senior geopolitisk rådgivare vid advokatfirman Mannheimer Swartling. Välkommen också Fredrik Wahlström, radions Rysslandskorrespondent. Hej.
Hej, hej.
Vi börjar den gångna helgen.
Ukraine's air force says hundreds of drones were detected in the sky. Dozens of them hit towns and cities. Gas and electricity facilities were set on fire in Chernihiv region. Ukraine says Russia's weaponizing winter by targeting energy infrastructure.
TV-kanalen Al Jazeera om helgens massiva ryska attacker mot Ukraina och landets energiinfrastruktur. Bland annat träffades statliga energibolaget Naftagas gasutvinningsanläggningar i Charkiv och Poltava. Avsiktlig terror till för att beröva ukrainare värme i vinter, sa Naftagas vd. Att Ryssland attackerar Ukrainas energisektor är ju ingenting nytt. Det har skett inför varje vinter under det fullskaliga kriget. Så hur väl rustat är Ukraina för att klara ännu en krigsvinter, Fredrik?
Jag tror att det kommer att bli väldigt tufft. Men det är ju så att Ukraina har tränat på det här. Det är ju absurt att vi sitter och säger det när vi går in i den fjärde krigsvintern att detta skulle ha blivit någonting normalt. Men vi har ju sett hur ukrainarna rent praktiskt har jobbat med sin infrastruktur. Man har delat upp systemen i mindre enheter så att de ska vara mindre sårbara. De har ju visat sig tidigare i alla fall varit snabba på att reparera det som ryssarna har bombat. Vi får se om det så att Ryssland har hittat någon nytt sätt att komma åt strukturen. Och sen har vi också i hushållen. Alltså när man är i Ukraina och pratar med människor, det är så vanligt att de slänger sig med begrepp och varumärken på hemma batterier i storformat som hushållen behöver, sånt som de flesta i Sverige inte vet om man inte håller på med någon slags väldigt avancerad campingverksamhet där man tar med sig elförsörjning ut i vildmarken. Men i Ukraina, i städerna, är det helt normalt att man diskuterar, jag måste åka och köpa ett sånt här aggregat nu för att kunna lagra el så att när elen slås ut så har jag, så att det finns så det räcker. Och sen har vi en fråga om vad blir det för slags vinter? Vi har haft några hyfsat milda vintrar, inte minst den första 2022-2023.
Du menar rent temperaturmässigt?
Ja, alltså vintern i Ukraina kan ju bli väldigt hård. Det är ju, stora delar av landet är ju inlandsklimat där med varma somrar och väldigt kalla vintrar. Men vi har sett några milda vintrar och det där är ju viktigt för Ukraina att det där faller ut på rätt sätt.
Joakim, vad säger du den ukrainska kommande vintern?
Ja, det som har varit oroväckande är att man från rysk sida har slagit också mot kraftverk i en större utsträckning under det gångna året. Och det påverkar, alltså det är ju svårare att reparera, det är ju stora anläggningar. Men de har fått god övning och det handlar ju väldigt mycket då också om luftvärnsförmågan. Och här är ju en annan ganska besvärlig sektor för Ukraina. Alltså, ryssarna har nu ändrat naturligtvis som det blir under krig. Alltså man både taktikutvecklar och teknikutvecklar så att drönarna går i andra banor så att det ska bli svårare för det ukrainska luftvärnet. Robotar kommer nu uppgifter om att de slutfas styrs, det vill säga att de ändrar bana i slutet och det blir svårare för även kvalificerade Patriot-robotar och annat att skjuta ner dem. Så det här sammantaget gör då att det blir stora utmaningar för Ukraina, men de är ju vana.
Och efter helgens attacker så sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att Ryssland kommer göra allt för att vi inte ska kunna producera vår egen gas. Alltså hur beroende är Ukraina av sina egna gastillgångar sedan man inte längre köper gas från Ryssland, Fredrik?
Jag menar, vi kommer ju ihåg hur Ukraina var landet som stod och föll med gasen från Ryssland. För en 15-20 år sedan var ju det den ständiga frågan och något som Ryssland utnyttjade. Och det har ju gjort att Ukraina under lång tid har haft en omställning till en egen försörjning, att man utvinner egen gas och att man kanske har import från annat håll. Men just nu så är ju det, den infrastrukturen hotad, och nu har ju Ukraina gått ut och sagt att man måste tänka sig en import på åtminstone 30% av gastillgången utifrån, vilket är ju väldigt mycket gas jämfört med hur stort landet är. På sikt så kan man tänka sig också att Ukraina nog håller på med en ännu större omställning av sitt energinätverk. Jag tänkte på när jag var i Moldavien bara i förra veckan. Hela landet, det är ett litet land, men hela landet är ju täckt med solpaneler. Och där finns det ju, har ju kommit uppgifter om att vissa perioder på året så är landet nästan självförsörjande i energi. Och det där har ju också med Ryssland att göra, menar jag. Alltså att moldaverna inte heller vill vara beroende av gas från Ryssland, försöker hitta alternativ. Och där har ju Ukraina också börjat arbeta, men det här kriget som nu har pågått i flera år som Ryssland för i Ukraina slår ju sönder möjligheten att långsiktigt bygga upp. Så just nu måste man hitta en akuta lösningar, och gasen är ju en viktig del här.
Vet man varifrån Ukraina kommer köpa sin gas?
Jag tror att man vänder sig till Europa. Var den gasen sen kommer ifrån, om det är Azerbaijan eller i förlängningen kanske rysk gas som har gått på omvägar, det är jag osäker på.
Zelensky sa tidigare den här hösten och har upprepat de senaste dagarna att Ukraina tänker svara Ryssland på motsvarande vis. Och nu kommer nästan dagliga rapporter om ryska energianläggningar som brinner.
Это момент удара по нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области. Речь о Кириши нефтеоргсинтез, который принадлежит компании Сургутнефтегаз.
Den ryskspråkiga TV-kanalen Vot Tak visar en orange färgad himmel över staden Kiriši i ryska Leningradlänet efter att ukrainska drönare i helgen träffat vad som är ett av Rysslands största oljeraffinaderier. Den andra attacken mot samma raffinaderi på kort tid. Och vi pratade i början av hösten i den här podden om hur de här ukrainska attackerna skapat bensinkris i Ryssland. Och sen dess har attackerna bara tilltagit. Hur allvarligt är läget, Joakim?
Ja, det är väldigt allvarligt ur ett par olika perspektiv. Alltså problemet är att det är svårt att bedöma produktionsbortfallet över tid. Men att Ukraina nu har en möjlighet att slå mot viktiga infrastrukturmål, ja, raffinaderier, viktiga fabriker för krigsindustrin djupt inne i Ryssland, nu senast över 200 mil bort, gör att ja, det ryska luftförsvaret har svårt att möta det. Och när man slår mot samma mål flera gånger, då går det inte heller att reparera, och då blir produktionsbortfallen mer permanenta. Så nu talas det om, ska vi säga, ett permanent bortfall på runt 20%, väldigt oklara siffror. Men tillfälliga bortfall med upp till 40% av den ryska förmågan att raffinera olja till bensin och diesel. Alltså det som man tjänar riktiga pengar på, det som behövs för konsumtion. Så att det här är riktigt allvarligt, och det märks ju i stora delar av Ryssland. Det får efterverkningar både för industri, det får efterverkningar för privatpersoner, och i förlängningen även om försvars- eller krigsmakten är högst prioriterad. Naturligtvis problem även där.
Hur bekymmersamt är det här för den ryska ledningen, de här attackerna mot bland annat oljeraffinaderier, Fredrik?
Jo, men det är allvarligt. Jag tänker på när vi satt och pratade här i podden om att nu har Ukraina gått från enstaka tillslag och attacker på olika raffinaderier som hände förra året och tidigare år till att börja göra det varje vecka. Men nu är det ju inte varje vecka, nu är det ju flera gånger i veckan, och man har hittat nya mål, och man undrar ju lite, vad får de för hjälp med underrättelser för att hitta de här anläggningarna eller att slå till på rätt ställe i de här anläggningarna? Och jag menar, det väntar ju på tillfället när Ryssland lyckas vända på det här och säga att nej, men vi har kommit till rätta med det, vi har lyckats bromsa det här problemet. Men det har vi ju inte sett än. Hittills har det ju bara eskalerat. Det blir fler och fler attacker, bensintillgången blir svårare och svårare, man får ransonera mer och mer. Och allmänheten ser ju att någonting är ju djupt fel här, och än så länge har man inte kommit åt det.
Bensinkris, långa köer vid bensinstationer har vi sett. Men på vilket sätt slår den här typen av attacker mot Rysslands förmåga att föra krig? Joakim, vad säger du?
Nej, jag tror också att det är svårt att se en omedelbar effekt vid fronten. Men däremot hela transportapparaten. Alltså järnvägen är ju inte beroende av de här drivmedlen på samma sätt. Men det är väldigt många lastbilar som ska köra väldigt mycket material åt armén. Och då måste de prioritera det. Och då blir det såna här videoklipp som där raljeras på rysk sida om att ja, nu har bensinpriserna gått upp därför att det är dyrt med bensinen till fordonen som ska frakta bensinen. Alltså de här följdeffekterna som man nu börjar raljera över. Och det kommer i förlängningen påverka industriproduktion därför att de får inte prioriterade transporter etc. etc.
I mars i år så enades ju faktiskt Ryssland och Ukraina om ett tillfälligt uppehåll i attacker mot ländernas respektive energiinfrastruktur efter ett telefonsamtal mellan Donald Trump och Vladimir Putin. Men genast så började båda sidor anklaga varandra för att bryta mot det här avtalet. Och nu efter upprepade förhandlingsförsök från Donald Trumps sida, inte minst under slutet av sommaren, så hör vi nu väldigt lite om möjliga fredssamtal. Hur långt borta är en förhandlingslösning på det här kriget idag, Fredrik?
Den är väldigt långt borta, och det handlar ju väldigt mycket om att Ryssland har en syn på det här kriget som är på något sätt oförenlig med att Ukraina ska kunna fortsätta som en självständig oberoende stat. Och då står vi i ett läge där ukrainarna måste välja att, så att säga, kapitulera i någon bemärkelse, eller Ryssland måste dra tillbaka sina trupper och sluta föra det här kriget, vilket väcker en massa frågor om varför startade det här kriget från början, och ingen är beredd att ge upp de här positionerna från Ukrainas sida, ganska begripligt. De vill fortsätta existera. Och så länge man inte hittar en annan väg, så att säga, där man hittar ett annat gemensamt mål, så är det ju otroligt svårt att se hur man ska komma till förhandlingsbordet.
Joakim, du är ganska nyligen hemkommen från Ukraina, där du bland annat besökt frontlinjen tillsammans med SVTs korrespondent. Hur mycket längtar man efter en vapenvila eller någon slags paus i alla fall bland soldaterna du träffade där?
Ja, alla när vi frågar dem säger att de är väldigt trötta på kriget och att man ju helst av allt skulle slippa det. Men det som blev påtagligt för mig är de skilda slutsatserna man drar här i väst jämfört med vad man drar där. När vi talar om ukrainarnas krigströtthet, då överför vi på något sätt också vår krigströtthet, att vi tycker det här är jobbigt. Och då har det blivit mycket att man diskuterar egentligen hur mycket av Ukraina kan ge bort för att ukrainarna säkert vill slippa kriget. Det de säger är att vi är oerhört trötta på det här kriget, vi vill inget hellre än att ha fred, men vi kan inte sluta slåss för då finns vi inte längre. Alltså det finns inga alternativ. Det vore som att sluta simma om man är skeppsbruten. Det är en dum idé.
Du har ju följt det här kriget sedan första början. Var det mest anmärkningsvärda ändå som du fick med dig därifrån?
Ja, men det är det som har en... Alltså ta steget från den här teoretiska kunskapen till att faktiskt vistas i den här zonen där den drönare kan komma när som helst. När man åker på vägen mot Kramatorsk och genom de här tunnlarna av nät som ska skydda mot drönare och hoppas att inte då den ryska Rubicon-förbanden eller nätverket kommer och flyger in med drönarna under nätet som de har gjort vid flera tillfällen. Alltså att den här zonen av osäkerhet växer hela tiden. Alltså att drönarna når längre och ser mer. Och det gör att större delar av frontzonen är mycket farligare generellt sett. Och vi besökte ju en liten by där vi slappnade av, och så kommer en FPV-drönare och slår ner 100-150 meter bort.
FPV-drönare var?
En sån här där operatören ser var i kameran vad han siktar på. Och de väljer av terrorskäl ett grönsakstånd på marknaden.
Du pratar ju ofta om hur lite frontlinjen faktiskt flyttats, hur lite mark ryssarna faktiskt tar. Stämde den bilden när du var där?
Ja, när vi pratar inte minst med den svenska soldaten Kristoffer Forsbäck som slåss i Sumi-trakten, så får den här bilden av att det går lite fram och lite tillbaka. Sen har ryssarna tagit en del mark i synnerhet i Donbass, och det gör man ju genom att man maler ner allting sånt. som finns framför sig. Men nu kom det ju siffror i dagarna också som talade om att under året så har Ryssland förlorat 87 000 man i stupade ungefär och dubbelt så många i skadade. Och de här siffrorna verkar trovärdiga. Och det betyder ju att ja, den utväxling man har fått av de här stora satsningarna och insatserna av ryska människoliv är några svenska kommuner och inte ens de stora kommunerna. Så att när nu Putin på födelsedagen säger att beslutet om den särskilda militära operationen var rätt och vi går framåt hela tiden. Ja, det, man har ju misslyckats med alla sina strategiska mål och det går ja, kanske lite framåt på en del ställen. Men det leder inte till vad man skulle kunna kalla framgång.
Men hur mycket handlar det här då, skulle du säga, om ett rent utnötningskrig från rysk sida?
Ja, men om det är det så de man nöter ut mest är sig själv. Och här försöker ukrainarna ersätta många av frontsoldaterna därför man är tvungna, man har ont om infanteri, med drönare. Alltså att man vill hålla frontzonen så fri från människor som det bara går. Och vi besökte ju ett annat förband som skickade fram en sån här markdrönare med förnödenheter till de som låg längst fram i linjen. Därför att den här zonen, den farliga zonen, är så pass djup att man inte kan köra fram en bil. Men det gör ju också att ja, men det behövs inte lika mycket människor där framme.
Så drönarkriget har också gjort att mängden soldater inte är riktigt lika kritisk?
Nej, det går inte att föra krig utan soldater, men det är inte som förr i tiden att man måste ha folk i varenda skogsridå, varenda buske.
I förra veckan framträdde Rysslands Vladimir Putin på det årliga mötet inom den så kallade Valdai-klubben, ett slags internationellt diskussionsforum startat av Ryssland som möts en gång om året i ryska Sochi.
Бумажный тигр. Я же сказал, что Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а воюет практически со всеми странами НАТО. Значит, у нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед.
Путин svarade här på Donald Trumps påståenden om rysk militär som en papperstiger, det vi pratade om i podden förra veckan. Men Ryssland, sa Putin, i praktiken i krig med hela NATO, och ändå går ryska styrkor framåt längs i princip hela frontlinjen. Och det där upprepade han förresten igår på sin födelsedag. Putin fyllde 73 år och firade tillsammans med bland annat försvarsministern och generalstabschefen genom att besöka Peter Paul-katedralen i sin hemstad Sankt Petersburg, där Putin la en bukett röda rosor på tsar Peter den Stores grav. Vid mötet i Sochi sa Putin också att Ukraina lider akut brist på soldater, har stora problem med desertörer och hävdar att många fler ukrainska soldater dör jämfört med ryska. Hur väl stämmer Putins påståenden med verkligheten, Joakim?
Ja, om vi börjar med NATO-delen så kan man hänvisa till ett sånt här skämt som finns åtminstone i Ukraina, lär finnas i Ryssland också, just att ja, men vi är i krig med hela NATO men vi går ändå framåt. Jaha, hur går det för NATO då? Ja, de har inte kommit än. Alltså, nej, men det är klart att de inte är i krig med NATO, det hade vi märkt. Det hade inte gått så bra för Ryssland då. Sen, ja, Ukraina har problem med brist på soldater. Ja, Ukraina har problem med deserteringar. Men Ryssland har större problem enligt ryska uppgifter. Och det är ju de här alla militärbloggare och annat som är trovärdiga på den ryska sidan. Så att det är inte så att de ukrainska problemen skapar några förutsättningar för ryska framgångar.
Fredrik, vad säger du om Putins verklighetsuppfattning så som den har låtit den senaste tiden?
Det här talet i Valdai och framträdandet var ju rena upp- och nervända världen. Men det var ett väldigt logiskt sammanhållet tal. Alltså lögnerna hängde ihop från början till slut. Vi har ju sett en del under de senaste åren att Putin har slängt sig med lite saker fram och tillbaka som inte riktigt har hängt ihop alla gånger. Ibland kanske han har improviserat. Det här var ju ett enormt förberett framträdande där varje del skulle haka i den andra. Men egentligen, det han beskrev var ju totalt frikopplat från verkligheten. Och när man lyssnade på det så känner man också så här, pågår det ens ett krig? Alltså det var väldigt konstigt i det här rummet. Vi sitter här och pratar och någonstans där borta så är det några ukrainare som dör, men det har inte riktigt med oss att göra. Det är några andra som står för det problemet.
Ja, vilket intryck fick du av Putin? Det här pågick ju under nära 4 timmar, det här framträdandet.
Jag tänkte väldigt mycket på den här första knappa timmen när han håller ett linjetal och sen sitter han och tar frågor från publiken. Men det där första talet, det var för mig nog det stora anti-EU-talet. Alltså nu är det Europa som är problemet. USA nämndes knappt. Alla problem kommer från EU. Där finns censur, förbud, förtryck och allting rasar och går åt skogen medan Ryssland försöker hjälpa till med att skapa en bättre värld. Så det var liksom anti-EU- linjen som gällde genom, rakt genom hela framträdandet.
Jag fick också med mig bilden av hur Putin verkligen försöker behålla en god relation till Donald Trump upprepade gånger. Han till och med stödde hans fredsplan mellan Israel och Hamas. Men Fredrik, Putins födelsedag då, varför firade han tillsammans med militärer?
Ja, där var det ju egentligen totalt tvärtom. Om det här krigiska var nästan helt bortretuscherat från Valdai-mötet och den här diskussionsklubben, så i tv-klippen som kom ut från Peter Paul-fästningen och katedralen där på Putins födelsedag, så var det ju män i uniform och det var Andrei Belousov, försvarsministern, och det var generalstabschefen Gerasimov och hela gänget. Och där var det ju, handlade ju bara om krig på hans födelsedag. Det såg ut som en ganska dyster födelsedag på det sättet. De pratade sammanbitet om vad som händer i Ukraina och att nu ska vi fortsätta med de här framgångsrika framryckningarna och så. Men det var ju en signal om att det är på allvar och det går bra för Ryssland. Det var väl det som var grundläggande.
Men det här att han firar sin födelsedag på det här sättet, är det också ett sätt att säga att det är nationen som är viktigare än jag själv på något sätt?
Ja, inte minst den här att han la ner en blomma på Peter den Stores grav inne i katedralen var väl en signal till det ryska imperiets fornstora dagar.
Innan vi slutar så ska vi också till Rysslands grannland Georgien.
Using water cannons and tear gas, Georgian police drive back demonstrators who tried to storm the presidential palace. Thousands of protesters waved Georgian and European Union flags as they streamed into Tbilisi's Freedom Square. Opposition parties had called for large protests against the ruling Georgian Dream Party, which demonstrators say wants to destroy Georgia's democracy and drag the Caucasus nation into Russia's orbit.
Tyska Deutsche Welle om helgens massdemonstrationer i huvudstaden Tbilisi, där demonstranter försökte storma presidentpalatset. I söndags så hölls lokalval där regeringspartiet Den Georgiska Drömmen vann stort, och de som protesterar anklagar landets ledning för att föra Georgien allt längre bort från den demokratiska vägen. Hur hotar det demokratin i Georgien, Fredrik?
Ja, det är frågan om den ens existerar längre faktiskt. Vi har pratat om, är Georgien på väg mot ett ukrainskt scenario, det vill säga inte krig men ett öppet demokratiskt samhälle, eller ska det gå åt riktning åt Belarus? Och just nu har vi kommit väldigt långt mot det belarusiska scenariot där demokratin är mer eller mindre nedmonterad. Oppositionen deltog inte i valet, det fanns inga valobservatörer. Det kom rapporter om röstköp, hot mot väljargrupper och en massa andra saker. Och det förekommer ju också nu vågor av gripanden efter de här protesterna. Både av folk högt upp i oppositionspolitiker och aktivister, men också folk som har deltagit i protesterna. Så att det ser inte bra ut för den georgiska demokratin.
Georgien, det land i den här regionen som tidigare låg i framkant i sin strävan mot väst. Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Joakim, vad har du sett?
Ja, det blir Washington och Donald Trump igen, får man säga. Och hans möjliga godkännande att exportera kryssningsroboten Tomahawk till Ukraina. Där han väldigt klargörande har sagt att he's kind of made a decision på en fråga. Så vi får väl se. Sen finns det en massa tekniska problem. Det här finns plattformen, finns robotarna etc. etc. Men ja, det är klart som korvspad igen.
Fredrik, vad säger du?
Jag tänkte på en rysk soldat som togs till fånga av ukrainarna tidigare i kriget, satt i ukrainskt fängelse, blev intervjuad av en ukrainsk videobloggare som publicerades. Och sen när han kom hem efter en fångutväxling till Ryssland då, så gav han en ny intervju till den här ukrainska bloggaren. Och det här var då en soldat i Ryssland som hade rekryterats från fängelse, där han satt på ett långt fängelsestraff för ett allvarligt brott. Och nu blir han dömd till fängelse igen. Men den här gången för att ha gett uppgifter som på något sätt är problematiska eller misskrediterar den ryska armén. Så det är intressant att han har gått från dömd våldsbrottsling som blir benådad till att då bli en dömd brottsling igen. Men den här gången är det inte för något allvarligt våldsbrott, utan nu är det för att ha gett en intervju till ukrainare.
Och allra sist ett lyssningstips från Radiosporten.
Hej, Martin Marlow här på Radiosporten. Vi har just släppt en Radiosporten-dokumentär i tre delar om Rysslands väg från idrottslig stormakt till ett land som de flesta nu vänt ryggen. Vi möter pionjärerna, alltså de första svenska idrottsproffsen som kom till Ryssland i slutet av 90-talet.
De jag umgicks med där, Oleg och Anatoly Bykov som nu sitter i fängelse igen 12 år för mord, de var ju businessmaffian där. Och sen var det ju många som blev skjutna och dog. Det är väldigt stor omstrukturering av makten och så vidare. Och jag umgicks ju mitt i det där gänget.
Vi hör om Rysslands guldår då landet arrangerade allt från fotbolls-VM till vinter-OS. Och så om den fullskaliga invasionens konsekvenser för idrotten. Om spelarna som valde att fly och de få som valde att stanna.
Jag förstår att det kan väcka reaktioner att jag åkte tillbaka till Ryssland och spelade efter invasionen.
Hör idrottare och även Fredrik Wadström, välkänd från den här podden, i Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
Och det var allt för idag. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Producent Lena Bejerot och jag heter Johanna Milén.